Nej men god dag kära lyssnare. Vad härligt att ni har tuned in för ytterligare ett gatu upp gatu ner avsnitt. Jag, Vincent Messenger, sitter här och klipper just nu för att se till så att ni lite försenat men ändå kan ta del av vår härliga livepodd som vi hade med Lovisa Gustafsson och Totte Nyman och en massa härliga lyssnare på Världens bar för ett litet tag sedan. Det var lite grej som försvann, men det mesta fanns kvar. Men jag tänker att vi kastar oss in helt enkelt rätt tillbaks i tiden till Världens bar den 29 mars. Så håll till godo.
Men du, jag tänker att vi ska bara lite allmänt så där få bara lite korta tankar kring allsvenskan överlag, lite topplag, lite bottenlag och så kanske vad vi tror att Peking till slut hamnar. Innan vi rullar in i någon form av spåkula för serietabellen så ska vi uppmana, jag glömde det förut, att vi har ju fri entré idag för att vi vill att det här ska vara så tillgängligt som möjligt och vi vill ha publik. Och det bästa sättet att få in publik, det är ju att det är gratis. Men vi uppmanar er alla att vi har lagt ut lite lappar med QR-koder för en insamling till krigets offer i Ukraina. Och vi önskar att eftersom ni får komma hit gratis och förhoppningsvis finner något värde i det så kan det värdet kanske mynna ut i lite deg ner dit för att de behöver det betydligt mer än oss.
Det tycker jag verkligen att ni ska göra.
Allsvenskan då? Tvära kast. Ja. Högt och lågt. Nej men allsvenskan var... Topp tre bilden, vilka ser du där?
Ja, alltså jag vill ju alltid se IFK Norrköping, framförallt sen 2015 så har de förväntningarna legat högt ändå, även om jag kanske har blivit lite mer realist ju äldre jag blivit, vilket är tråkigt, men jag tror att IFK Norrköping kan vara med och utmana om topp tre och jag tror absolut att vi kan, som Rickard Norling säger, slåss om eventuellt ett guld om saker och ting klaffar. Det är många spelare vi inte vet, Daniel Eid till exempel, Iman Markovic. Hur bra är de här spelarna egentligen framåt? Bakåt vet vi. Alltså Linus Wahlqvist är den ledargestalten vi behöver i laget. Och den fanbäraren för IFK Norrköping och även Totte Nyman längst fram. Och de gör det jävligt bra ihop. Så att... Men det landar ändå i att jag tror att vi kommer sluta 4-5 och där har jag satt mig som, eller mig, oss som femma faktiskt till slut.
IFK Norrköping på femte plats.
Ja,
jag har ju lite liknande funderingar som du. Jag har, tyvärr så är det lite fler frågetecken än utropstecken. Även om vi har valt att försöka vända på det momentumet idag. Så vi ska prata om lite utropstecken och frågetecken inför säsongen. Men jag sätter IFK på en sjätte plats. Men det känns också så förbannat jävla deppigt att sitta och ha så här upptaktsträff och tagga till för allsvenskan och sen konstatera att IFK ska hamna sexa.
Nej, men att vi kan vara med och vi måste också komma ihåg någonstans att Malmö som är alltid favorittippade, vi har Stockholmslagen, Djurgården, AIK och Hammarby som ser väldigt bra ut i år. Alla de här lagarna säger att man ska slåss om ett SM-guld. Vi har även Elfsborg som vill säga det, Göteborg som kanske ska vara lite av den här underdogen i år, vill ju faktiskt slåss om det. Så att jag tror att det kan... var ganska tufft och en sjätte plats är absolut aldrig rolig eller en femte plats, men jag tycker väl ändå någonstans att det är många lag som vill vara med uppe i toppen och pratar om att man ska vara också.
Ja, min topp tre är Malmö FF, Djurgården och Hammarby. Vilken är din?
Samma.
Är det så?
Ja, det är Malmö som vinner, det är Hammarby som kommer på en andra plats tror jag faktiskt, som såg väldigt bra ut mot oss. Sen hur det minnar ut, det svänger väldigt mycket om Hammarby när det gäller fotboll, va? Både fram och tillbaka, det kan ju läcka väldigt mycket, men jag tror att Djurgården kommer på en tredje plats.
Ja, det vi i alla fall är rörande överens om och vilket jag tror de flesta av oss delar med oss, det är att det går fullständigt käpprätt åt helvete för Gnaget. Det hoppas vi alla på i alla fall. Vilka åker ur då?
De som åker ur är tyvärr Varberg och Helsingborg.
Är det så?
Tyvärr Thomas.
Aj. Vi har 2 meter Helsingborg där nere som ser väldigt besviken ut.
Mm.
Jag tror ju att det är total körning för Mjällby i år. Det är bluffen Brännström kommer att avslöjas och Mjällby drattar ur med 15 poäng.
Jag tror inte att han är en bluff, men vi får väl se.
Nej, alltså jag har ju ett ganska uselt track record i den här podden under de 3 åren vi har gjort det. Där jag, om jag säger att någon kommer floppa fullständigt, då blir det succé. Och när jag säger att det blir succé så går det åt helvete.
Mjällby kan man alltså göra succé i år. Så
ja, ja, och jag var liksom superhype på Daniel Eid när han kom in i IFK. Och sen så tyckte jag att han har varit klappkass. i stora delar av försäsongen. Och så nu har jag liksom ändrat mig, så att det är ju det givna liksom exemplet på att det kommer bli succé. Så att in med Daniel Eide Fantasy, för att jag säger att ni inte ska ha det, och då kommer det slå tvärtom.
Men vem får kvala neråt då?
Ja, alltså jag tror att det blir Mjällby och Degen som åker ur. Och jag tror att det blir Sirius som får kvala. För där tror jag också att det sitter en liten bluff eventuellt.
Jag tror det också. Jag tror faktiskt att det är Sirius som kommer kvala. Så vi är ganska eniga där.
Framförallt med tanke på att Zeidan inte lär vara kvar. Och då är frågan om ska Kouakou göra 40 mål själv? Ja, kanske, men det känns någorlunda tveksamt. Men du, frågetecken, utropstecken.
Mm.
Jag tänker att vi börjar med frågetecken. Vi har ett varsitt frågetecken inför säsongen. Vi har tre, förhoppningsvis, då, utropstecken. Och jag börjar väl med... Vi börjar negativt och avslutar på topp, helt enkelt.
Helt
och mitt frågetecken är väl... Hur ser egentligen relationen ut mellan styrelse / Zacharias Mård och Rickard Norling? För att det har ju varit... vi hörde väl det lite sådär. Man har träffat på folk och pratat med dem och sådär. Så tyckte man att... Det har liksom osat lite katt runt styrelserummet och den liksom relationen till ledarstaben och spelarna och allt vad det innebär. Och jag tycker mig kunna se, tyvärr ser jag inte en deeskalation av den situationen, utan det känns snarare som att lite Norling-intervjuer här och där, om man läser mellan linjerna, så verkar han inte vara så där super... De verkar inte direkt dela sin målbild inför säsongen.
Nej, jag håller med. Jag tycker jag har fått en känsla bara att läsa i på fotbollskanalen till att börja med. Och sen tycker jag framförallt på upptaktsträffen att Norling är väl ganska tydlig med att de inte ror riktigt åt samma håll och kanske har samma värderingar. Saker och ting förs såklart bakom stängda dörrar som du och jag inte har koll på. Men just de orden vi hör från Norling är ganska oroväckande när man blir lite sådär också att... Men jag förstår Zacharias Mård. Man vill gå ut och man vill vinna SM-guld i år och man vill liksom hela den här satsningen med damerna ta sig upp till Allsvenskan och... blir de största i Skandinavien, och det har jag full respekt för. Men någonstans så tycker jag väl att truppen ser lite tunnare ut. Norling kanske inte riktigt får som han vill ändå. Liksom. Det är lite som man säger, släppa ut en pitbull om man ber honom och liksom, att vinna SM-guld. Då vill han verkligen göra det helhjärtat. Och då tycker jag att den chansen kanske han inte riktigt har fått ändå. Eller vi får väl se om man kan lyckas med det här laget. Men det känns ju inte som att det är ett lag där vi ska liksom... köra över Allsvenskan i år i alla fall. Även om jag hoppas på att det blir så.
Nej, alltså,
jag tror nog att vi kan vinna till slut ändå.
Köra över och köra över Allsvenskan. Men alltså, däremot så, jag förstår ju vad du menar. Men jag kan samtidigt tycka att om man kollar på truppen så har han ju fått det han vill ha på ett sätt. Det har ju varit en enorm stabilisering någonstans av den där backlinjen. Och det har ju kommit in spelare med den profilen som Rickard vill ha. Och vad jag har hört så har det ändå lagts en hel del pengar på till exempel en Jakob Ortmark eller en Jean-Carlos de Brito. Så att jag tycker väl inte riktigt heller att man kan stå efter en säsong och tjata om att man inte har fått spelare man vill ha.
Nej, så är det ju såklart. Det är klart att vi har en trupp, och det är det jag säger också. Men någonstans så spelare kan gå sönder också. Det får man någonstans räkna med. Och jag tycker att vi har ju ungdomar som fyller på underifrån och som jag tror verkligen kan göra det här. Lilla extra år som vi kanske hade i Kalle Björk förra året, men det är också inte spelare kanske vi ska budgetera för kommer göra x antal mål eller stänga matcherna på det här sättet, även om jag tycker att Cassini är en fruktansvärt fin spelare om han får vara skadefri till exempel på mittfältet där och kan komplettera upp väldigt bra offensiva kvaliteter på honom. Så ja, jag tycker ändå inte vi kan budgetera för att de kommer göra det under säsongen någonstans, och då är det svårt att tippa ett sånt här lag också någonstans.
Så är det ju. Det känns i alla fall onekligen som att det kommer vara en följetong under säsongen. Man kommer ju sitta bänkad när det vankas intervjuer med såväl Rickard Norling som Zacharias Mård och se hur de bemöter varandra i pressen i vilket fall.
Verkligen, kommer vara superintressant.
Mitt första, eller just det, du vill ha ett frågetecken också såklart.
Jag vill ha ett frågetecken, just det. Det håller jag på helt med sig själv. Spelsystemet är väl en klassisk fråga som har kommit upp. Hur det kommer fungera i år egentligen för Rickard Norling och gänget. Det ser ju intressant mot kanske de här så kallade sämre lagarna man har haft på pappret, och tycker väl att vi sköljer över till exempel Sollentuna väldigt bra. Det ser väldigt kul ut när det lirar, men frågan är när det inte lirar, så är det ganska trubbigt och ganska tufft för oss att ta oss framåt också, och då kan det bli svårt. Men samtidigt vet vi att Rickard Norling har gillat att vinna matcher med 1-0 tidigare i AIK, så kan han få det lyckas här, så jag har ingenting emot det så länge vi vinner fotbollsmatcher. Sen är det klart att jag vill vinna med 4-0 också om det är möjligt, men hellre 3 poäng än liksom Åka och förlora med 3-2.
Ja, men och spelsystemet och spelideologin är väl det största frågetecknet man stöter på stan allmänt när man pratar med folk. Mm. För att det har ju inte övertygat. Men sen samtidigt så, det har ju pratats om att det har varit ett möte efter förra säsongen med spelarna där de har framfört lite av sina åsikter till Rickard och att man har skruvat lite på grejer. Man har fått in Anders Mravac till exempel i ledarstaben, Kim Hellberg har lämnat. Lite saker har ju förändrats, så att fan, ska man inte klänga sig fast vid lite hopp ändå?
Det är klart man ska, det tycker jag absolut att det finns stora hopp för spelsystemet, och det är någonting som ska funka, men att det kan ta lite tid, och jag hoppas att det liksom, även om det kanske inte blir succé i år, att det inte raseras för mycket istället så att man behöver ändra om taktiken, utan jag tror på det under en längre period, som får gärna funka även i år direkt.
Ja, nej, men för vi har ju snackat lite om just den här typen av man-man-spel som då till exempel Gasperini spelade med Atalanta. Det gick väldigt bra, men det är ju också ett av få exempel där det faktiskt har funkat. Och vi ställde oss väl frågan i en podd för några veckor sedan kring hur den allmänna nivån på en snitt allsvensk spelare, är den hög nog för att kunna spela ett sånt här typ av spel? Och det ska ju bli väldigt spännande att se, för jag kan inte säga att det är så, men jag kan inte heller säga att det inte är så. Nej.
Så är det, absolut.
Utropstecken då. Jag börjar med mitt. Vår kära gäst Totte Nyman, som vi ska intervjua om en liten stund, hans målform, han vinner ju skytteligan.
Det gör han, absolut. Alla dagar i veckan, får han vara skadefri så kommer han absolut ta hem den här skytteligan. Det är inte ett dugg orolig för. Jag har ju suttit och pushat det för i podden också, att det är absolut Sveriges bästa nia på, i allsvenskan. Och det tycker jag att han är också. Jag tycker han förtjänar att få den credden om han får vara skadefri. Jag vet att många säger Marcus Berg istället, men jag håller inte med där. Jag skulle aldrig byta bort Totte Nyman med den målfarlighetsformen och den aggressiva spelstilen han har någonstans och söker upp sina försvarare. Ja, sjukt mäktigt.
Nej, men då, en grej som jag inte tycker tas upp så mycket, för det går ju runt hela tiden i fotbollsmedia kring det här att, ja, men hur ska det gå om Totte går sönder till exempel. Men man får inte glömma heller att han har ju haft en skadefri försäsong för första gången på väldigt länge. Och absolut, det om något borde ju lägga en grund för det fysiska, kan man ju tycka.
Ja, vad han gjort? 5 mål på 3 matcher eller vad det är också.
Ja, ja.
Det skojar man inte bort.
Glödhet, så är det ju. Så förhoppningsvis så står man väl där efter säsongen och har glömt bort namnet på Sami Adegbenro.
Ja, det tror jag.
Du har ett utropstecken.
Jag har ett utropstecken. Jag tänker att jag börjar direkt på damerna istället. Jag vet att du har ett utropstecken där på damerna också. Jag väljer att pusha för er som kanske inte har följt IFK Dam så mycket, eller även om man har börjat göra det som du och jag har gjort, är en spelare i Molly Wiklander. Tycker jag är otroligt spännande. Hon är visserligen skadad nu och blir borta en månad, men en bra ytter som jag tror att man kan använda som nia också, och känns ganska målfarlig och aggressiv i sitt spelsätt. Och jag tycker verkligen att Molly Wiklander, om man kollar i år, ska följa den spelaren. Så att jag tror stenhårt på henne, och jag tror att du håller med mig där också.
Absolut.
Hon har ju, om du har en annan spelare på den.
Ja, nej, men hon har ju jättekvaliteter. Nu har ju hon lite skadeproblem, så att man får väl se lite var det landar. Det blir väldigt mycket. Får se var det landar.
Mycket prat om skador.
Men det brukar ju vara så innan saker har börjat. Men jag tror att ni alla kan gissa vilken tröja det var som Pontus budade hem på stjärnkvällen.
Molly Wiklander.
Så är det. Så att du har ju till och med put your money where your mouth is, uppenbarligen.
Kommer vara värda pengar om ett par år, ska du se.
Nej, min tjej i IFK Dam, det är Ebba Handfast. Jag tycker hon verkar grym. Kommit in från Kalmar. Reslig ytterback som jag tror kan vara en av de mest underskattade nyrekryteringarna. Jag tycker hon har sett grym ut de matcherna man har sett henne. Och jag har ju en förkärlek för riktigt långa ytterbackar.
Jo, jag vet att du har det. Och jag tycker att hon ser jätterolig ut också. Det kommer vara spännande att följa hela det laget. Det finns en hel del damer till man ska hålla ögonen på, så att det är en spännande trupp som jag tror kan utmana redan i år, och med Ebba Handfast som nyförvärv och de här unga spelarna som kan ta nästa steg, det vet vi att de kommer kunna göra, kommer att göra det jättebra om man får den här balansen i truppen med lite äldre spelare igen också, det du och jag kanske har pushat för, att det känns som att man borde ha saknat kanske, så får vi väl se hur det minnar ut att bli.
Ja, nej, och sen så finns det ju såklart en personlig bias, eftersom jag själv aldrig har varit tillräckligt bra för att vara en anfallsspelare, så att jag gillar ju att lyfta en försvarsspelare också. Det finns ju någonting fint med det, va? Folk som är lite intelligenta på en fotbollsplan och inte bara jagar boll och tittar på målet.
Nej, men det är bra att du är intelligent i alla fall, Vincent. Kul att du lyfter fram dig själv.
Alltid. Ditt nästa utropstecken?
Mitt nästa utropstecken är kurvan jag bara skrivit rakt upp och ner egentligen. Den ingår väl lite i mitt tredje, så vi firar 125 år i år. Det känns som att publiken får komma tillbaks för första gången här på ett par år ordentligt redan från start, om nu inget annat konstigt ska hända, men det tror jag verkligen inte. Och jag tror att verkligen Kurva Nordahl kan explodera i år. Jag tror verkligen att vi ihop, alla fans, kommer göra det jävligt bra i år och sjunga fram laget. Och jag vet och har liksom förstått från spelare hur mycket det betyder. Och det trycket som faktiskt kan vara på Kurva Nordahl har ju kanske saknats lite efter återstarten. Även om den har liksom varit där och glänst några gånger, så tror jag att det kan bli en säsong där vi verkligen tar tag i det här på riktigt och verkligen är stolt över klubbmärket, beroende på hur den går, så tror jag att alla är jävligt sugna på att vara på plats helt enkelt.
Men man hoppas ju på det för hela serien i princip nu, när man faktiskt går in och förhoppningsvis slipper en 344 våg med corona, delta-varianter och hit och dit. Så att förhoppningsvis så får vi 30 omgångar med publik. Och man hoppas ju att det är det man ska minnas från den här säsongen överlag.
Verkligen, det kommer bli minnesvärd säsong att få vara på plats igen i alla fall. Det har jag saknat.
Fint är det. Mitt sista utropstecken ligger i herretruppen. En spelare som också imponerat på mig väldigt mycket, både på när vi har varit och kollat på träning men även på försäsongsmatcherna. Och det är Emmanuel Chabo, som jag tycker, utöver sitt fantastiska namn Chabo, verkar vara en extremt spännande spelare som kombinerar fysik med teknik och med rå jävla snabbhet. Han har ju allt för att vara en högklassig offensiv ytter.
Absolut, absolut. Jag håller med i spelsättet också. Sen är det liksom, killen kan ju inte göra fula mål heller. Jag älskar ju att kolla på honom och spela liksom, och hur han rör sig på plan, men framförallt hans liksom känsliga fot, hur han kan liksom få dit dem där. Och det är också en farlig grej, man kan växla upp och ta ett steg till i karriären och kanske verkligen bli den där allsvenska spelaren som jag säger att vi har i Jakob Ortmark, men att vi ändå kanske har saknat under viss tid.
Ja, och han sitter ju på en ordentlig hästspark också.
Ja, men exakt. Det är lite den jag är inne på. Exakt.
125-årsjubileum. Det är ditt sista utropstecken.
Det är det. Jag snuddade väl lite på det innan också. Jag tycker att det är en jävligt rolig satsning IFK Norrköping gör i år. Dels att vi fyller 125 år, så det är väl en ganska självklarhet. Men jag tycker att man har gått in för det väldigt mycket nu. Både du och jag har väl kanske varit inne på den här kommunikationsbiten tidigare, där det kanske inte har... Man har startat upp saker där liksom fallerat, man har börjat om och man har testat nya saker och kanske inte haft tålamod. Nu för en gång skulle känns det som att man har det. Dels med att man lyfter gamla spelare i 125 år i IFK eller vad det är. Där man tar upp alla gamla spelare och intervjuar dem eller även supportrar. Och verkligen bygger varumärket runt Norrköping på ett helt annat sätt. Och få spridning på sociala medier som jag tycker är väldigt kul att följa. När man får följa till exempel damerna nu när de har på lägret. Så att jag tycker att man gör en ordentlig satsning där. Både på damerna och herrsidan. Men framförallt också att som ska avrundas kanske lite grann. När man faktiskt fyller år mot Elfsborg där också. Där vi väntar väldigt god nuggets, vad jag har förstått det som i alla fall, av IFK Norrköping.
Ja, nej, men det känns ju som att man uppenbarligen har satsat på att göra något speciellt under ett 125-årsjubileum. Och bara på det rent sportsliga, utöver liksom event och liknande, så har man ju till exempel dubblat damernas budget för den här säsongen och verkligen givit dem en chans att etablera sig i elitettan eller kanske till och med pusha högre. Och det hade väl varit en fantastiskt om både dam och herr kunde ta stora kliv framåt ett sånt här år.
Verkligen, verkligen. Nej, men så att det känns som att det är mycket spännande på gång i föreningen, och ha lite tålamod kanske man får ha, men det kan flyga jävligt bra i år, och 425 år ska vi göra hela året tillsammans tycker jag.
Superkul.
Verkligen.
Du, jag tänker att vi tar en kort break, typ ett par minuter bara.
Ja. Så har ni gäst har ju anlänt.
Ja, exakt. Så har ni tid att fylla på glasen, och sen efter breaket så välkomnar vi upp Kristoffer Totte Nyman.
Härligt.
Tack för den här första delen. Ja, men då så, mina damer och herrar. Vi rullar väl in i akt 2 här alldeles strax. Vill återigen bara påminna om swish-lapparna som ligger på borden. Ni får jättegärna, om ni känner att ni har the funds så här efter löning, slänga iväg en slant till Ukraina. Men nu har vi äran att introducera en mycket speciell gäst som vi har haft i podden tidigare, men det här blir väl ett nytt format för oss att möta honom i. Men förhoppningsvis så sköter vi oss någorlunda.
Det tror jag nog. Jag hoppas det i alla fall. Det är en väldigt, väldigt, väldigt stor ära att ha honom på plats redan nu. Att han ska snart sätta sig i stolen mitt emot mig här känns fantastiskt kul. Och att vi har fått den möjligheten att presentera upp på scenen tänker jag att jag gör på en gång lika gärna. Välkommen upp, Kristoffer Totte Nyman!
Skytteliga vinnare 2022. Hur låter det?
Det låter väldigt bra på förhand. Sen får vi se. Förhoppningsvis gör vi mycket mål i år. Att så många spelare som möjligt gör mål och bidrar ut på planen. Så vi får se. Men jag hoppas att vi gör mycket mål i år.
Du, jag tänker att vi ska inleda den här lilla intervjun med att köra fem snabba. För vi har ju redan, om ni vill höra en faktaruta med Totte, så kan ni lyssna på avsnittet som vi redan har gjort. Som ju ligger på Spotify exklusivt. Men jag tänker att jag lämnar över det till dig, du som brukar sköta faktarutan. Så får du ta det här, förutom min då sista specialfråga. Men det, den kan jag ta själv.
Det ska vi absolut se till att lösa. Fem snabba helt enkelt är väl kanske inte våran bästa grej. Vi brukar alltid snöa iväg på lite andra frågor. Men du är ju van att hänga med oss nu, Totte, så att jag tror att det ska gå bra i alla fall. Men vi dyker rätt in i det. Gamla spelare som du har lirat med. Spetti Masani eller Imad Khalili?
Svår.
Sätter det på plats direkt.
Ja, verkligen. Två helt olika spelare skulle jag säga också. Mm. Men Spetti Masanis huvudspel, wow. Imad Khalili vänsterfot, wow. Och jag gillar väl att se mer tekniska spelare, så jag säger Imad.
Ja, men det köper jag verkligen. Nästa fråga. Någonting på din bucket list som du har som du inte har hunnit med än?
Jag skulle vilja åka till Japan. Där har jag inte varit. Nej. Det skulle jag vilja åka.
Gillar du att resa?
Ja, det är. Absolut.
Vad var den senaste presenten du gav och till vem?
Det var till min syster som fyllde 33 nu i mars. Så gav jag en cykel.
Fint, fint.
Med en barnstol också. Så det måste lägga till det.
Ja. Exakt. Om du skulle ändra en regel i fotboll, vad skulle det vara, tror du?
Ändra vet jag inte, men man vill ha en tydlig handsregel i alla fall, kan man ju säga.
Misstänkte svaret, ja, jag förstår det.
Behöver justeras lite.
Det känns som att det är ofta den man liksom pratar om efter matcherna. Ja, det är var det verkligen hans, eller är den innanför kroppen, eller är den på axeln?
Och väldigt luddig, ja. Så den behöver klargöras, vilket jag inte ens vet om det går. Nej.
Det måste vara svårt som spelare, tänker jag, när man inte själv har liksom 100% koll på den heller. Och domarna kanske inte heller har bästa svaret alla gånger. Liksom, att det är ganska frustrerande.
Precis, men som du säger, det känns som att från match till match så kan det vara olika regler för hans. Så det där är, jag tror det är en väldigt svår regel, det är det generellt sett. Men att sätta en klar, tydlig regel och inte ändra inför varje säsong kanske också är ett sätt att bibehålla någonting.
Jag köper ditt svar 100%. Fyra frågor har det gått där. Det gick ju ganska snabbt ändå. Ja. Det var imponerande gjort av oss, tycker jag. Ja. Jag slänger över till Vincent helt enkelt. Han har ju en grej vi har tagit upp i podden som jag har bestämt oss tydligen för att vi ska ta upp till gästerna också. Så att jag räcker över micken direkt.
Ja, jag besitter ett visst antal särintressen i mitt liv. Och jag håller på att bedriva en utredning på min fritid. Och jag tänker att jag vill utesluta lite folk från den. Så jag tänkte bara, jag är lite nyfiken på att höra om du kan bidra till den här utredningen. Har du någon teori om vem som mördade Palme?
Jag ska vara helt ärlig mot dig. Jag är så inte insatt i det där, så jag har inte en aning. Alltså, inte en aning.
Har du alibi?
Kör på det här, har jag inte. Ja, egentligen, jag var inte född.
Nej, i och för sig. Den bästa typen av alibi. Om vi rullar in på fotbollen då. Försäsongen, vi pratade innan om att du har väl i princip varit skadefri under hela vintern. Hur har det känts?
Nej, jätteskönt. Egentligen så blev jag kvitt mitt knä i höstas och jag har inte känt någonting sedan dess. Så det är otroligt skönt att få en försäsong och spela alla matcher och kunna bidra på det sättet och bygga en stark grund inför säsongen.
Men jätteskönt att du har varit skadefri, men däremot så har vi ju märkt att du har haft binda runt handen när du gjorde någon operation på, vad var det? Jag har inte riktigt rätt ut det 100% för mig själv. Nej. Jag tar lite grann fortfarande, se.
Ja, nu, det här är det sista steget. En liten tejpbit eller vad man ska säga. Nej, jag drog ledbandet mot Brommapojkarna första matchen i januari. Så drog jag, inte en aning att jag gjorde det. Jag trodde jag fastnade i ens tröja. Okej. Okay. Så skulle jag börja springa, men det gör ju ont, inga så här konstigheter. Men så kände jag när jag sprang att liksom, den fladdrade lite för mycket. Det var lite obehagligt. Så kollade vi upp det och så var tydligen ledbandet helt av.
Okay,
men okay. Så länge det är lillfingret, då är det helt okej.
Du spelar inte med lillfingret i alla fall?
Nej, men jag märkte efteråt faktiskt att jag använde min vänsterhand enormt mycket mer än min högerhand i matcher. När man försöker få bort motståndare. För jag hade träningsverk i min handled i högerhanden efter nästa match. Okay, så det var intressant att veta.
Men operation eller vad var det? Någonting
ja, operation, exakt.
Ja, det var så.
Operation, så ja, egentligen över 3 veckor med gips och sen 3 veckor utan gips med en liten skena. Det var det, så det var inte så farligt. Det gick att spela.
På tal om att liksom slita och slänga lite med sin, både sin vänster och sin höger hand. Vi har ju snackat lite om det, eller det som ju har varit liksom ett stående narrativ någonstans i all fotbollsmedia man läser är ju så här: ska Totte vara hel? Ska Totte vara trasig? Tudelad fråga. Hur trött är du på den diskussionen? Och fråga nummer 2, anser du att din spelstil på något sätt gör att du blir mer utsatt? För det känns som att du ofta gillar att söka upp dina försvarare på något vis. Att du får extra stryk på grund av det.
Jag kan svara på den andra frågan först. För den kommer nog bli snabbare. Ja, min spelstil är nog väldigt uppoffrande. Och jag får ta mycket stryk. Men det är väl någonting jag lärt mig leva med på ett sätt. Fotboll är en fysisk sport. Och den spelstilen jag har så får man räkna med att få lite stryk. Och med det första du sa, eller fråga, otroligt trött. Förra säsongen var inte bra för mig. Jag hade knät som sagt och en stukad fot som var ganska allvarlig. Vilket på ett sätt var otur. Sen kan man väl, som jag sa idag tidigare i intervju när jag fick samma fråga. Så kolla min historik. Jag snittar nog 29 matcher per säsong. Förutom förra säsongen. Så får man väl ta det därifrån.
Så det är fotbolls-Sveriges största myt?
Absolut inte. Jag har haft ont har jag haft. Jag har spelat med ont men jag har ändå spelat. Och jag löste ändå skytteligan med ett knä. Så det får man ändå... tanke.
Vi pratade lite innan om frågetecken och utropstecken inför säsongen. Sitter du på några spontana frågetecken och utropstecken så här efter försäsongen?
Nej, det är klart jag sitter med utropstecken i alla fall. Jag tycker att speciellt med alla nyförvärv vi har fått in och med den krävande spelstilen vi har rent taktiskt så har de kommit in och levererat direkt egentligen. Så det tycker jag är ett stort utropstecken. Att alla har tagit till sig den idén och den taktiska tanken vi har. Så det tycker jag allihopa gjort fantastiskt bra. Men frågetecken, det är klart det finns frågetecken. Man hade ju velat göra ett bättre resultat mot Bayern borta. Som sagt, när vi har en 2-0-ledning och tappar till 3-2. Det blir ju ett frågetecken till varför vi tappar en 2-0-ledning. Och det är väl någonting vi har pushat extremt på efter den matchen. Så det är absolut en grej.
Du är inne på lite spår där det liksom finns en hel del utropstecken som du tror. Vem tror du kan sticka ut själv i år som vi kanske inte har sett tillräckligt mycket av? Om det är en ung talang eller någon som har kanske varit mer bänkspelare. Någon som du tror kommer liksom kanske explodera lite mer i år mot tidigare år?
Ja, jag har en självklar. Mm. Det är Christoffer Cassini. Mm. Man fick se lite glimtar av han förra säsongen. Men han har en otrolig skadehistorik tyvärr. Och han har aldrig riktigt kommit i form. Och nu när vi skulle ha träningsmatch mot AIK så var ju tanken att han skulle starta den. Så blev han sjuk precis innan den. Så han har haft så otur med sånt här. Men får han en skadefri säsong, då spelar inte han i Allsvenskan. Så pass duktig är han.
Mm. Ja, det kan jag definitivt skriva under på. Helt klart, Cassini ser väldigt intressant ut och vi pratade om det lite grann tidigare också. Vi har varit inne på det lite grann. Du är ju den någonstans i våra ögon och förhoppningsvis i Rickard Norlings ögon också den givna nian just nu som är på plan. Men det har ju pratats om att det kanske saknas bakåt. Vi har ju trots allt lite grann som vi också snackade om förut, Lukas Lima som man kanske inte kanske vågar riktigt budgetera för som supporter över att han kan explodera. Men hur viktigt är det att känna när konkurrenssituationen bakifrån? Tycker du att den finns ordentligt redan eller känner vi att man gärna får in någon som kan komma in och eventuellt störa en kanske lite grann om du förstår vad jag tänker.
Jättebra. En konkurrenssituation är bland det viktigaste skulle jag säga i fotboll och i ett lag. Det gäller, alltså, det innebär att du pushar någon, det innebär att du stöttar folk och det innebär också att du utvecklar varandra. Så en konkurrenssituation är, det måste man ha i en fotbollsklubb och speciellt om man siktar mot en högre position i tabellen. Så det är otroligt viktigt. Och som du säger så kanske vi inte har en nia just nu som har spelat och är en etablerad allsvensk spelare. Vi har Lukas Lima som är en fantastisk ung spelare som kommer ta chansen och kommer utvecklas. Så jag förstår att folk undrar och folk har frågetecken. Men vi har samtidigt spelare som kan spela på den positionen. Men som kanske inte har den rutinen och erfarenheten som att spela i allsvenskan som en nia. Det är väl det.
Ja, men lite samma spår ändå när man är inne på det någonstans. Att det var ju väldigt mycket 3-4-3 förra året. Man lirade mer åt det kanske offensivt håll. Och nu någonstans har man provat 3-5-2 även om man kanske snuddade lite på det förra året. Där vi kunde även se våra dåliga fotbollsögon kanske som man får kalla det för. Men vad är den stora skillnaden för dig tycker du framåt i banan att spela 3-4-3 eller 3-5-2?
3-4-3 så blir jag ren centralt egentligen skulle jag säga. Som nu på slutet när vi har spelat med Ari som en tia på kanten. Och han kommer ju mer ner i banan centralt som en innerfältare. Så som du säger att det blir mer som ett 5-3-2 kanske eller 3-5-2. Mm. Och det innebär väl att jag kanske hamnar lite mer åt en kant. Försöker söka mig centralt men jag hamnar väl lite mer som ett 4-4-2-anfall om man säger så. Det är väl den största skillnaden egentligen. Sen annars så har väl jag hyfsat lik position skulle jag säga.
Mm. Det funkar ju väldigt bra ändå tycker jag med dig framåt. Så att det känns nog som en ganska trygghet även att ändra om lite grann. För man vet ju också att det sviktar ju väldigt mycket under matcherna. Vi snar ju in lite supportrar väldigt mycket på att man spelar si och så. Men det ändras ju kanske ännu mer så sättet ni spelar nu också. Med man press och liknande. Att man håller kanske inte en 3-4-3 en hel match eller en 3-5-2. Om du håller med om det.
Ja, nej, jag håller med dig helt. Mm. Och det är klart man undrar åsikter. Det är inga konstigheter alls. Det är knappt att vi fattar ibland heller, tänkte jag säga. Nej. Men nej, jag förstår precis vad du menar. Jag förstår precis.
Det här mytomspunna mötet som skedde någon gång efter säsongen mellan spelare och, eller antar någon form av utvärdering, kanske inte var mer dramatiskt än så, men finns det någonting specifikt du kan ge oss som ni har ändrat på från förra året till i år? Eller får det vara en överraskning till serien?
Nej, egentligen var det mer hur vårt upplägg var i träningsveckorna. Kanske lite taktiska detaljer. Så det är inte så dramatiskt som det låter, utan det var en generell utvärdering av säsongen. En grej som vi tog med oss, det var väl under en träningsvecka. 2 dagar innan match hade vi alltid ett dubbelpass. Vilket gjorde att många var väldigt trötta till matchen. Kanske inte kom upp till den här energinivån som man behöver under en match. Så det är en grej vi har ändrat och nu är vi oftast lediga 2 dagar innan match istället. Vilket jag har varit med om tidigare att man har varit. Speciellt under Janne, då hade vi alltid ledigt 2 dagar innan match. Så lite sådana små grejer, så det är inte så dramatiskt egentligen.
Hur är Rickard när det kommer till synpunkter från spelare och sådär? Är han lyhörd?
Ja, det ska jag säga absolut att han är. Man kan väl säga att varje teoretisk pass vi har, vilket vi har ganska mycket, så är alltid frågan öppen för alla spelare att komma in och inflika och med idéer, så otroligt öppen för det skulle jag säga.
Övriga serien, hur ser din analys ut av motståndet 2022?
Jag är ju så dålig på koll på sånt där. Ja, Malmö har ju vunnit några år vet jag, så de lever vad där uppe.
Expert knowledge.
Nej, jag ska vara ärlig, jag har tappat lite intresse att följa fotboll på senare år. Vad jag faktiskt gjort. Kolla stora matcher. VM, EM, Champions League, lite sånt där kollar jag. Men annars har jag inte så jättestor koll. Men det är klart jag har koll på allsvenskan, det har jag. Men det är alltid så svårt att tippa. Alla experter tippar och så händer det något helt annat. Och jag vet inte, så jag brukar inte fundera så mycket på det om jag ska välja. Är det saken att vi vinner, eller hur? Ja, bra.
Helt rätt. Om jag tänker lite att man har lite förväntningar som vi supportrar har. Jag förstår att man kanske själv ändå liksom, man vill ju fokusera träning för träning och match för match, som det pratades mycket under Janne-tiden, som jag ändå älskar, och verkar som att kanske Rickard fokuserar lite åt de hållen också. Men nu när man har liksom börjat kanske blivit lite mer vad ska man säga, accepterad i fotbollssverige någonstans. Vad var det själv för förväntningar inför den här säsongen? Och vart tror du själv att man kan landa? För att det finns ju en väldigt spännande trupp trots allt där. Och även om man kanske känner att ja, man blir tippad 5-6. Vad tror du själv?
Nej, alltså jag vet den potentialen som finns i truppen. Och speciellt med Rickards första år förra säsongen. Det var väldigt mycket som var nytt rent taktiskt. Lite nya spelare, men det taktiska var ju extremt nytt för alla av oss egentligen. Man kan väl säga i fotbollssverige så har man uppväxt med en uppställning 4-4-2 och zonförsvar. Jag vet inte om alla har koll på det, men zonförsvar i alla fall. Och gå till ett man-man-försvar, det är otroligt krävande och helt nytt egentligen ska jag säga i svensk fotboll. Så det tog tid för oss att komma in i det där. Och alla svårigheter och motgångar och utmaningar vi fick mot vissa motstånd som Kalmar, Varberg, som experimenterade med våran taktik, gjorde att vi inte fattade någonting egentligen och att matcherna blev lite som de blev. Det blev inte bra alls, och det är väl någonting vi har lärt oss och justerat lite av inför den här säsongen. Samtidigt som vi har grunden fortfarande från förra säsongen, fått mer kött på benen. Vilket jag tror också har hjälpt att de nya spelare som kommit nu har kunnat ta åt sig av den här informationen på ett otroligt bra sätt. För att vi spelare kan hjälpa dem redan direkt, för att vi redan har grunden skulle jag säga. Luddigt svar kanske.
Nej, jag tycker det är jättebra. Jag förstår absolut vad du menar. Jag tycker någonstans, jag kanske fortsätter nosa lite mer åt det här. Du har ju vunnit Allsvenskan med IFK Norrköping 2015. Just om det kanske är skillnad på hur man väljer att spela och liknande, men jag tänker just truppsituationen, hur den kanske inte just såg ut då mot nu, men just det där, vad känner du att man behöver liksom, tar man med sig efter ett guld, det är så mycket som ska stämma liksom inför en säsong och sett över 30 matcher, vad tycker du att man har den möjligheten att kunna vara med och utmana även där i år?
Ja, absolut.
Lite luddig fråga också.
Nej, absolut. Nej, jag skulle säga att den truppen vi har nu och de trupper vi har haft sen jag har kommit hem, det är liksom egentligen bättre trupper än vad vi hade när vi vann guldet. Så otroligt skickliga fotbollsspelare. Sen ska det få stämma. Och liksom 2015 när vi vann, då hade vi väl två trötta matcher där på våren. Elfsborg och Helsingborg som vi förlorade. Så det var ingen wow-start heller. Men på något sätt handlar det om att kommer du in i momentum och vinner flera matcher i rad, du bygger ett självförtroende. Spelare blir nöjda. Det sker lite på automatik, som jag säger. Sen kan du ha vilken taktik du vill. Men så länge du inte vinner matcher och skapar det självförtroendet inom gruppen och tron på att oavsett vilka man möter, oavsett om vi ligger under med 1-0, tron att liksom, vi kommer göra mål, vi kommer vinna matchen. Det är ett mentalt spel, väldigt mycket. Men det är självklart att mycket ska klaffa med taktiska också, absolut.
Gruppdynamiken satt ju otroligt bra 2015, det kunde man ju
otroligt
se.
Bra.
Även om man fick verkligen en start också med Kurman Nordahl och hela den biten som kanske pushade lite extra, men jag tänker att hur mycket betyder de grejerna, dels med trycket från läktaren, men egentligen den frågan jag ville komma in på, hur gruppdynamiken, nu saknar ni ett försäsongsläger här kanske med nya spelare och sådana saker. Hur viktigt är, eller hur, rättare sagt, hur ligger det till med gruppen idag kontra 2015? Tycker du att ni har den dynamiken?
Det tycker jag faktiskt att vi har. Sen, så den truppen vi hade då också, det var väldigt, vi var väldigt många från stan. Och vi hade ledare som Andreas Johansson, Daniel Sjölund, som på något sätt hade den rutinen och erfarenheten att få ihop gruppen på ett otroligt sätt. Och det är väl någonting man själv försöker eftersträva idag. Men den gruppdynamiken vi hade då var väldigt speciell. Men jag skulle säga att vi är och snudda på den just nu. Det ska jag absolut säga. Men som sagt, jag tror gruppdynamik bygger lite med resultat också. Jag tror lite att det håller hand i hand, men som du var inne på också med träningsläger, det är otroligt viktigt. Det är någonting man kan, allihopa kommer iväg från den vanliga miljön, skapar en vardag tillsammans i en vecka, 10 dagar. Och det gör mer än vad man tror.
Mm. När du är inne på det lite grann, Ante, men även Daja tycker jag någonstans, som var liksom två ledargestalter som vi såg från sidan av plan någonstans. Hur mycket eftersträvar man dem? Hur mycket tar man? Det känns som att du och tillsammans med Lino känns som att ha tagit den ledarrollen, eller vill ta den verkligen, och känns som att ni gör det väldigt bra på plan, lite där man kanske har saknat under tiden ni har varit borta någonstans och ni är grabbarna från stan som har koll på laget lite grann.
Ja, absolut. Sen att eftersträva, ja, speciellt Ante, det är nog indirekt omöjligt skulle jag säga. Han var en otrolig ledare och människa. Men nej, det är klart, man tar väl egentligen med sig lite av varje person man har träffat inom fotbollen. Alla ledare liksom, och ta med sig små saker samtidigt som man är den man är själv också. Och försöka inte förändra sig allt för mycket. Det är väl lite så jag lever. Men det är klart, många av de delarna Ante gjorde som man själv uppskattade. Det är sånt man tar med sig. Det är samma sak egentligen som fotbollsspelare. Om jag ser upp till någon som gör otroligt mycket mål eller gör otroligt bra saker, jag ser vad han gör och vill lära mig av det. Så det handlar väl lite om det, se och lära lite.
Om vi då ser på din individuella säsong som kommer nu. Vad har du för målsättningar? Finns det någon skamgräns i målprotokollet?
Jag brukar inte sätta målgräns faktiskt. Nu säger jag emot mig lite själv här då, men min målsättning är att jag ska hålla mig skadefri.
Då blir det mål!
Ja, exakt. Nej då, men egentligen så handlar det om att som sagt, nu är jag kvitt knät i alla fall, så det är jätteskönt, men det gäller fortfarande att jag gör det jobbet jag ska göra utanför fotbollen för att det ska fungera. Så liksom, min målsättning är egentligen att spela de här 30 matcherna och kunna bidra och hjälpa på de sätten jag kan. Det är egentligen där min målsättning ligger. Sen absolut, så anfallare vill ju göra mål. Det är inga konstigheter med det. Vi vill hjälpa laget på det sättet. Så någon boll hoppas jag trillar in.
Innan vi kommer in på lite lyssnarfrågor och sådär som vi har fått in inför idag, så tänker jag att jag ska skicka en sista fråga till dig bara. Mm. Som vi har skrivit, och det är: med en förhoppning, med den formen du har, Om du öser in mål här under våren, blir du kvar hela säsongen då?
Bra fråga. Det är faktiskt första frågan jag fått nästan om mitt kontrakt. Men ja, det är min målsättning. Det är absolut. Jag vill vinna med IFK Norrköping igen. Och då gäller det att jag är kvar här. Det kan jag säga. Annars vinner jag inte. Nej, så att säga, jag är ett år kvar. Och vi har väl egentligen inte kommit in på så mycket detaljer. Vi började lite förra året. Men vi har inte tagit det så mycket längre nu. Vi vet väl båda om situationen också. Och det är inga konstigheter egentligen. Jag är kvar här. Jag kommer spela här just nu.
Fint. En applåd.
Jaha, lite lyssnarfrågor idag som vi gillar att ta upp.
Spännande.
Du fick ju skicka iväg en fråga till Kim Hellberg senast, om du kommer ihåg det.
Jag kommer ihåg. Mm.
Så jag skrev ett sms till honom och bad honom komma med en fråga också.
Jag har varit nervös.
Ja, ja. Nej, det ska du faktiskt inte vara. Den är väldigt snäll ändå. Men Kim Hellberg undrar då, skulle du kunna beskriva hur det perfekta Kristoffer Nyman-målet ser ut?
Nu vill ju han att jag försöker nämna han här. Det ja. Vet jag ju. Ja, ja. Så bortre yta, hitta ja, överspel. Ja.
Det är nu du liksom gamlar i hela Värnamos liksom anfaller.
Exakt.
Rätt ut.
Nej, men som Oskar Jansson brukar säga. Att jag skjuter med smalbenet, träffar någon i huvudet. Och sen går den på mitt bröst in i mål. Det är Totte Nyman-mål. Så brukar Oskar Jansson säga. Så jag vill säga att det är typiskt Totte-mål.
Fan, man älskar riktiga brunka mål dock.
Ja, det är fint. Alla mål räknas.
Ja, ja, 100%. En som inte har fått en fråga av tidigare, en gammal lagkamrat till det som är uppe i Uppsala nu istället, David Mittom Nilsson.
Mm-hmm.
Han ställer en liten rolig fråga tycker jag, och jag är väldigt spänd på att höra svaret här nu, Totte.
Ja, nu blir jag väldigt nervös.
Han har tydligen sett det här live, säger han också.
Okay.
Mm. Vem vinner en ölhävartävling mellan Totte och Bobby Da Cruz? Det har tydligen hänt, har jag förstått det så.
Ja, ja.
Enligt honom då, men det kan vara lite kryddat.
Ja, det var inte öl, men jag vann.
Du vann, ja. Ja, det härligt, härligt.
Det finns avslutsförmåga även där.
Det finns det. Spott om till glaset.
En som jag vet som sitter i publiken här, Thomas, har en fråga. Vem är roligast i omklädningsrummet och varför är svaret just Totte Nyman? Jonathan Levi.
Jonathan är väldigt rolig, det ska jag säga. Men en som har börjat ta för sig mer och mer och mer och mer, och det är så roligt när han sätter igång. Ishak, det är så roligt. Så, han kommer med sina små grejer, jag vet inte. Säger bara vissa ord från ingenstans. Jag vet inte. Han är egen, det kan man verkligen säga.
Eller ska du se honom sjunga kamratsången efter matchen?
Ja,
i alla fall.
Han växer mer och mer och blir mer och mer bekväm. Och det, han är otroligt rolig. Mm.
På det sättet, hur är den stora skillnaden på han som kanske har kommit från ett helt annat land och en annan kultur? Hur märker man av dem liksom, kulturkrockarna som kanske är mycket i början? Finns det de i laget som verkligen, är du typiskt en sån spelare, eller finns det andra spelare som man kanske kan lyfta fram som stöttar de spelarna på ett annat sätt och tar den papparollen kanske, eller om du förstår
vad
jag tänker?
Jag fattar exakt vad du menar. Det är klart det finns. Sen så finns det ju kanske folk med som har samma språkegenskap eller språkkunnighet, som i det här fallet De Brito som har kommit. Han kan prata med Lucas portugiska och han kan prata med Telo portugiska, så liksom därför honom hjälper honom enormt mycket. Jag tror inte han hade det i Varberg om jag minns rätt, så liksom det är en enorm hjälp för honom. Och på ett sätt så Nicola Santi som är våran fysioterapeut, han pratar spanska så de kan också kommunicera. Ekpolo som pratar spanska och engelska kan prata, så liksom så den här grejen hjälper otroligt mycket. Men sen jag vill hylla där faktiskt, det är en Lars Christian Krogersson. Mm. Han var fantastisk där. Mm. Han hjälpte otroligt många som kom hit.
Fortsätter med några lyssnarfrågor till. Albert undrar, jag vet inte om han är här på plats idag, men han undrar vilken är favoritramsan på Kurva Nogal.
Det är nog vi skiter i vem ni är.
Ja.
Det var något speciellt med den tiden också.
Den är jävligt mäktig.
Ja, speciellt det året också. Ja. Det var fantastiskt.
Både 2010 och 2015 framförallt. Men jag kommer ihåg det ganska tydligt från 2010 när vi gick upp också.
Ja, det var, ja
2015, då var du på planen,
ja, 2015 var, det var speciellt.
Ja, jag förstår det. Mm. Edvin undrar, vad tycker du om laget i år? Vad har vi någon som... Ja, vi har ju stuckit ut lite på det, men var lite snabba, spontana känslor där.
Nej, som sagt, det är jättespännande tycker jag. Som sagt, jag tycker att mycket sitter i år redan nu. Speciellt där vi kanske tryckt på mest, det är vårt återinrövningsspel. Och höga press tycker jag sitter väldigt bra. Men jättebra. Alltså, vår potential är enorm skulle jag säga. Sen gäller det att man går ut och levererar också. Mm. Och det är någonting vi måste göra.
Det har ju faktiskt haglat in lyssnarfrågor, vilket vi är väldigt glada för. Och det förstår jag att man vill få, men vi har valt ut några här så att vi hinner med en till i alla fall, kanske två. Fight Club undrar, David som sitter här med oss faktiskt, vilken lagkamrat har du mest att tacka för och varför?
Oh, det är en bra fråga. Alltså det är faktiskt många, skulle jag säga. Väldigt många. Speciellt de som är nära vänner idag också. Och det är egentligen för många för att nämna. Men Ante Johansson har nog lärt mig mest. Alltså rent i livet, skulle jag säga. Så det vill jag väl tacka mest.
Vilka är det du hänger mest med i laget? När vi ändå kommer in lite på det. Även om jag förstår att ni står alla varandra väldigt nära. Men Linus har ju förstått att du hänger extra med, eller?
Ja, alltså utanför så är vi väl ganska många som hänger. Ofta så är det väl vi Norrköpings söner, som man kallar det, som hänger mest. Men det finns några avstickare också. Men nej, vi som sagt på träningen och allting så är vi, jag skulle kunna säga att vi hänger allihopa på träningarna. Mm. Det är en sån, lite som den dynamiken vi pratar om. Mm. Det känns väldigt bra.
Mm. Ja, men det är skönt och bra svar att få höra. Avsluta med en sista, jag tyckte att den var faktiskt väldigt bra. Isak undrar här på Instagram också. Ditt bästa tips på hur man blir bättre som fotbollsspelare? Kanske framförallt som anfallare då, tänker jag.
Oh, det
har du något knep till någon som liksom är där ute och drömmer om att bli den nya Totte Nyman i IFK Norrköping då?
Jag tror väl på något sätt, vill man någonting väldigt mycket så, alltså det är klart hård träning, alltså givet, absolut. Men är det någonting du verkligen vill och strävar efter, så gör du av en anledning. Det är för att du tycker det är kul också, skulle jag säga. Och när du har kul så vill du utvecklas och lära dig ännu mer. Jag tror lärandet också är otroligt viktigt. Att se på folk som du kanske ser upp till, som gör det bra, som du tycker är väldigt duktiga. Det är väl nog mitt bästa tips. Rent så här, små grejer man gör under en match, om man drar i någons tröja eller tar en löpning. Så det är väldigt mycket instinkter. Men vill man lära sig och bli bättre, så tror jag, se på dem du ser upp till. Fråga. Lite där skulle jag säga att jag är inne på mer. Och sen av en anledning, vill du bli bäst som en anfallare? Varför? För du tycker det är jäkligt kul med fotboll, antar jag. Så försöka behålla den glädjen också.
Du, Totte, våran tid börjar ta slut. Men det går ju fort när man har roligt, säger de ju. Men vi får riktigt ett enormt tack till dig. Och vi vet ju också att vi såg på dig att du blev lite avis när vi delade ut blommor till Linus på Stjärnkvällen i höstas. Så vi har faktiskt fixat lite blommor till dig. Men stort tack till Totte Nyman! Jaha, mina damer och herrar. Då rullar vi in i den sista akten ikväll. Sist men absolut inte minst. För det är ju så att vi har avverkat en målskytt av rang, men vi har ju en kvar. Jag ber er att varmt välkomna Lovisa Gustafsson från IFK Dam. Jaha, hej Lovisa, hur känns det att vara här?
Tjenare, jo det är bara bra.
Du får röra upp den lite närmare så blir det bättre, kanon. Vi har ju poddat förut. Men vi är väldigt glada att du kommer hit och ställer upp igen. Det tyder ju på att vi har gjort någonting bra.
Ja, precis. Ja, men det är jättekul att få bli bjuden igen.
Ja, men superkul. Då är the feelings mutual helt enkelt. Jag tänker väl att vi ska väl börja precis som vi gjorde med Totte. Med fem snabba. Eftersom vi har ju haft en faktaruta även med Lovisa tidigare. Och ni kan gå och lyssna även på det avsnittet på Spotify om ni vill. Så att jag lämnar över ratten här till min kära kollega.
Ja, faktarut har du varit van med förut, men jag tänker att vi gör det lite enklare den här gången. Så du får fem snabba helt enkelt. Totte fick börja med den också, så vi gör likadant åt dig.
Yes.
Då kör vi på Hanna Ljungberg eller Lotta Schelin.
Hanna Ljungberg.
Hanna Ljungberg. Varför Hanna Ljungberg? Har hon något speciellt som gör att hon sticker ut lite extra för dig under din karriär?
Alltså båda har ju varit bra, men det har nog alltid varit Hanna Ljungberg. Mm. Jag vet inte riktigt varför, men... Nej. Ja.
Mm, jag förstår. Har vi någonting på din bucket list som vi känner att man inte har hunnit med, som man hade velat göra innan man liksom lämnar? Ja, exakt.
Oj. Oj. Ja, alltså det är väl det här kanske samma gamla tråkiga och resa mer.
Mm. Vad har vi för... Totte sa Japan. Har vi något drömresmål? Eller vi sa Japan?
Australien tror jag.
Australien. Mm. Bra land. Vad var den senaste presenten du gav och till vem?
Oj. Det var till Klara i laget. Hon fyller 20, så då gav vi henne lite smycken och lite alkohol.
Jag förstår. Om du skulle ändra en regel i fotboll, vad skulle det vara? Någonting som tycker sticker ut lite liksom.
Ingen offside. Tvetyg.
Ingen offside. Bra svar ändå. Du är ju inte den som liksom springer offside annars så jättemycket ändå.
Nej.
Nej. Men det hade varit skönt att lura faktiskt. Lite några meter extra i alla fall.
När man väl är offside så är det ju surt.
Ja, jo, det förstår jag. Ja, det var mina frågor. Alltså, jag lämnar väl över till Vincent här igen för att han har implementerat den här frågan. Så att du får helt enkelt ta den. Du tog den till Totte. Så får vi se vad vi får för svar helt enkelt.
Jag är en man av diverse särintressen och jag håller på att bedriva en utredning för närvarande och jag måste utesluta diverse folk och deras inblandning i det här. Så jag tänkte jag ställer den frågan till dig precis som jag ställde den till Totte. Har du någon idé om vem det var som mördade Olof Palme?
Du vill ha ett svar här alltså?
Nej, du. Bollen är din. Skandiamannen? Eller var det Christer Pettersson? Vägsaltsbänkt.
Ja, Skandiamannen tror jag.
Skandiamannen, ja. Vi nailar det. Ja. Skandiamannen, jag går på det spåret. Men du, om vi rullar in lite på fotbollen, som ju är varför du är här. Vi har ju pratat om det lite tidigare, men jag tänker att jag tror att vi har en hel del personer här ikväll som kanske inte är jätteinsatta i IFK Dam och er verksamhet. Så jag tänkte först bara fråga om du kort kunde beskriva hur din vardag ser ut som damspelare i IFK.
Ja, vi jobbar ju, eller det är många som pluggar och jobbar, men jag jobbar heltid. Jobbar just nu i Norrköpings hamn. Så jag jobbar vanligt 7:30, hemsnabbt, käkar, tränar vid 17, har vi samling. Och sen tränar vi 2 timmar ungefär, och sen drar jag hem, sover, och så går det om så.
Det är en grind helt enkelt. Mm. Du kommer ju direkt från träning hit också.
Det stämmer.
Det kräver ändå respekt måste jag säga. Direkt från planen in på krogen. Faciliteter och liknande för er jämfört med klubbar du har varit i tidigare. Hur tycker du att standarden är i IFK?
Ja, det är den bästa klubben jag har varit i. Om man kollar på allting runt om fotbollen egentligen. Vi har ju alla förutsättningar som man ska ha som damspelare tycker jag. Runt om. Ja, så det är absolut bästa klubben.
Jag förstår. Alltså när man kollar på faciliteter och sånt, vad är det liksom som är den stora skillnaden? Vad är det man har saknat förut kontra man kanske har nu eller liknande som blir tydligt i verksamheten Norrköping när man eller i alla fall visar att man satsar och liknande som man verkar vilja göra på damen i alla fall?
Alltså det är ju arenan, det är gym, vi har ju tillgång till fysio, vi får hjälp med allt. Och sen är det också liksom material och allting runt om. Vi behöver inte göra så mycket när vi väl är där utan att fokusera på fotbollen. Mm.
Har det varit så mer i de andra klubbarna då att man har behövt ta hand om saker och ting innan träningarna då som du är inne och
ja, alltså man har ju fått tvätta kläder själv. Man har ju fått ta sig till träningarna. Här får man ju, vi får ju IFK-bilar om vi bor en bit bort. Och vi får ju allting som vi behöver för att lyckas och för att ta oss till Allsvenskan. Och det är jättebra.
Den här nya satsningen som ju klubbades igenom på årsmötet med en fördubblad budget för damlaget inför den här säsongen. Hur känns det?
Det känns rätt. Det är så det ska vara. Det känns jättebra.
Med den i ryggen, känner ni att ni har ytterligare liksom incitament och förutsättningar för att faktiskt kunna titta uppåt i tabellen och kanske våga drömma om Allsvenskan?
Absolut. Man ska inte säga för mycket, men vi har ju sagt 3 år. Men jag tror att vi har chans redan i år att gå upp. Men vi har ju fått in nya spelare. Vi har ju bytt ut, men vi har ju fått in liksom kvalitetsspelare. Så jag tror absolut att vi har chans att ta oss upp. Det tror jag.
Mm. Men just med hela den här satsningen, jag frågade Totte där lite grann, där det var en liksom försäsong som ställdes in för herrarna. Ni fick ju tvärtom, ni är ju precis hemkomna från Spanien. Hur viktigt är en sånt läger eller försäsongs liksom läger ihop med nya spelare och liknande? Hur tycker du det känns det just nu i alla fall direkt efter liksom första intrycket när ni kommer hem? Hur truppen har satt sig på ett annat sätt kanske?
Mm, det är superviktigt för sammanhållningen och allting. Så att vi behövde det där lägret, det gjorde vi. Mm. Så att ja, man hade kanske kunnat haft det lite tidigare så att vi hade kunnat mött ett lite bättre, eller vi mötte ett spanskt lag i Spanien som inte var topp kvalitet.
Jag såg inte matchen, men det slutade 10-0 om jag förstod det rätt.
Ja, ja. Men ja, alltså vi hade kunnat haft det lite tidigare, men jag ska inte klaga, vi hade det jättemysigt och det var bra för sammanhållningen.
Mm. Nätkänningen det här året har ju redan börjat ganska bra för både Todd som jag hade förut och även för dig. Hur viktigt är det, även om man kanske vinner de här 10-0 eller man har kanske Smedby som vi vann 7-1 mot och liknande, hur viktigt är det ändå att få den känslan att man fortfarande gör mål även om motståndet kanske är sämre med självförtroendet?
Det är viktigt för, ja, det är väldigt viktigt för självförtroendet. Det blir ju så, alltså gör man inget mål, absolut, det kommer ju, men man behöver ju komma in i det mer och mer, så att det är absolut viktigt.
Mm. När vi ändå är inne på det lite grann då med truppen och liknande, du har ju fått lite mer konkurrens där framme också i banan som du kanske även har haft tidigare, men att det ändå växlats upp och man har värvat spelare, också lite liknande frågan som jag hade till Totte, hur viktigt är det att få den konkurrenssituationen och liksom kriga mot varandra och känna att man verkligen jobbar mycket mer för sin startplats till exempel, eller hur det kan ligga till?
Alltså det är klart att man vill ju spela, men samtidigt så måste man ju ha konkurrensen runt om för att man själv ska utvecklas. Mm. Och alltså jag tycker bara det är bra. Så får man ju visa att man är liksom bäst och ska spela. Så är det ju. Så är det för alla.
Hur är den spontana känslan då kring försäsongen och hur det har gått? Vad är det, en positiv känsla? För det har ju varit lite blandat. Det har varit väldigt jämna matcher. Och sen hade ni den här matchen borta mot AIK där ni ju körde över till min stora glädje. Men sen har det ju varit, som sagt, det har ju fluktuerat lite beroende på vilket motstånd man har ställt sig inför. Men tycker du att ni har blivit matchade ordentligt och verkligen fått ordning på grejer här under vintern?
Ja, det skulle jag nog säga. Problemet med oss är att vi spelar ju bra mot bra lag och lite sämre mot sämre lag. Så det är det vi har försökt jobba på. Att kunna, för troligtvis i år kommer vi styra många matcher. Så det måste vi jobba på. Men att vi vinner mot allsvenska lag, det är ju, det ska vi egentligen inte göra. Så det, ja, det är väldigt bra. Självförtroendet för laget också.
Vad är den stora biten med den stora skillnaden som du säger att styra matchen? Vad kommer det liksom märkas skillnad på för er i truppen att gå in mot ett motstånd där man kanske ska äga matchen och avgöra matcherna på ett annat sätt och inte vara det laget som kanske backar hem på samma sätt eller känner av matcherna?
Men ja, alltså det som kommer hända om vi styr matchen är ju att vi inte får slappna av, och det är det vi har gjort nu, utan vi måste steppa upp och köra liksom ett, två touch och spela fotboll, så det är väl det vi måste jobba på.
Vi gick igenom det innan här på precis i inledningen, så tog vi upp lite frågetecken, lite utropstecken inför herrarnas säsong som väntar i Allsvenskan. Har du några spontana frågetecken eller utropstecken som du går och tänker på här när premiären nalkas?
Nej.
Någon spelare i truppen då som du tycker har sett extra spännande ut? Någon av nyförvärven?
Det är, alltså jag skulle säga nästan alla, men vi har ju min forwardskollega Taylor som är riktigt vass, så att hon gör ju mycket mål. Sitter där bak också.
Ja, och sen har ni också fått in framåt en riktig spetsvärvning i Mimmi ju som kom från IFK Kalmar, som gick upp och hon blev utsedd till MVP i serien men väljer ändå att stanna kvar. Det är ju också en, om inte annat, en extrem signal att man vill någonting.
Absolut, hon är jätteduktig. Alltså det är det jag säger, alla nya vi har fått in är ju klassspelare. Så att det tillför till laget.
Men om vi då lägger en liten grund här, eftersom vi utgår någonstans ifrån att grundkunskapen kring ert lag inte är lika stort som grundkunskapen kring herrarna. Om vi går igenom bara kanske ett par tre spelare som man kanske ska ha koll på inför säsongen. Någon man ska spana in.
Ja, det är väl... Oj, vad svårt. Sofia skulle jag väl säga, målvakten. Hon är ju alltså ung, väldigt duktig. Hon avgör ju matcher. Hon håller ju väldigt, nollan väldigt många gånger. Sen har vi Mykato på mittfältet. Nyförvärv från Linköping. Riktigt vass, duktig med boll. Ja...
Hon känns ju annars som en spelare också som har någonstans verkligen så givit er förutsättningar för att kunna styra matcher också. För att det, jag var väldigt imponerad av henne, det jag har sett hittills under försäsongen, just i, med trygghet med boll, men också att kunna någonstans bestämma tempo i matcher och driva upp och sakta ner.
Och ha också offensivt tänk, för det har inte många mittfältare, utan hon vill framåt och hon vågar utmana. Så hon, ja, hon är viktig. Så ja, och sen jag vet inte, alltså det finns så många.
Ja, men det är ju positivt om något. Det känns ju som att man, då litar du på alla dina lagkamrater. Ja,
det kommer ju vara skillnad från förra året. Jag tror vi kommer vara ett helt annat lag, positivt sett. Och vi var ju bra förra året också. Så att...
Ja, men det känns ju som att ni verkligen har spännande grejer på gång också. För ni gjorde ju en extremt stark höst ju. Hur viktigt är det att ändå känna, ni säkrar i kontraktet och så vidare, men också ha med sig den där förra hösten in i den nya säsongen, att ni känner att ni faktiskt kom in på en vinnarstreak i samma serie som ni nu vill klättra upp i?
Det känns bra. Alltså, samtidigt så är det lite surt, för hade vi spelat som vi gjorde på hösten så hade vi troligtvis gått upp. Så att det är lite surt så. Men det är väldigt viktigt till i år och året, om vi inte går upp i år utan nästa år, att vi har det bakom oss.
Mm. Jag är ändå inne lite på serien, så tycker jag att du nämner att vi redan kan gå upp i år. Och vilket såklart hade varit väldigt fint när vi fyller 125 år, hela den satsningen. Men även att man har tålamod känns ju ganska rimligt. Men om du får våga drömma lite grann ändå och kanske se det... Eller ja, rättare sagt, ser du ett rimligare perspektiv? Vad var det för förhoppning på det här året att man faktiskt slutar ändå någonstans? Är det verkligen att vi kommer gå upp? Är det den känsla man har redan nu inför säsongen?
Jag tror vi får tänka topp 5. Att det är dit vi ska komma. Men att vi kan komma högre också.
Ja, men det är bra svar. Vad tror du kommer vara liksom de stora ändringarna från förra året? Det hände mycket, det har kommit in mycket nya spelare, en ny tränare som har liksom kanske satt en ny prägel på föreningen med en ny röst. Hur tror du att man ska ta sig an i år för att ta det där lilla extra steget som man kanske inte har haft tidigare då, om man
alltså kan säga det, så? Den stora skillnaden är att vi kommer, som jag sa innan, styra matcherna troligtvis de flesta matcherna. Så att det är väl att steppa upp och vara alerta varje match. Det är det vi måste vara.
Från förra säsongen då, vilka av konkurrenterna i serien ser du som de tuffaste matcherna inför säsongen som kommer?
Det blir väl, alltså jag tror att det är Växjö och Uppsala. Växjö åkte ur från Allsvenskan. De kommer vara vassa. Jag tror att de kommer vara topp 1 eller 2. Sen Uppsala som höll på att gå upp, men inte, de åkte ur. Eller höll sig kvar då för de förlorade mot BP. Sen, ja... Sen tror jag vi är där uppe och krigar med dem alltså.
Hur för dig individuellt då, vad ställer det för nya krav på dig i, för att spela spets i ett spelförande lag kontra ett kontringslag eller ett lag som ligger djupare?
Ja, alltså jag måste ju sätta mina chanser som jag får, och vi måste ju vara mer mer alerta på topp. Sen är det klart att det kommer ju bli mer boll på oss och vi kommer ju få mer chanser, men det gäller ju att vi sätter bollarna när vi får dem. För förra året så kanske man hade en chans per match eller två. Men nu kommer det bli lite mer, så att jag tror att det är sätta chanserna.
Ja, det kanske är lite lättare också att hitta den där extra kraften sista kvarten för löp, om man får löpa djupled istället för att löpa upp i press.
Ja, men precis. Sen är vi är ju bättre tränade i år också, tror jag. Vi är riktigt bra tränare i laget.
Har ni gjort någon förändring kring fysträning eller så nu under vintern?
Ja, lite mer löpningar skulle jag vilja säga. Vilket är bra, men har varit lite jobbigt.
Det är förståeligt. Jag tänker med Torane som har kommit in, som jag har verkligen fått upp ögonen för och verkligen följt under åren också och sett ganska mycket upp till. Vad tycker du är hans största egenskaper och vad har liksom hänt under tiden han har kommit in som du ser att det har... För det har ju lyft någonstans, även om ni hade en bra tränare tidigare, så har det kommit in en ny röst och det har hänt saker i omklädningsrummet, känns det som i alla fall, och på planen givetvis.
Ja, jag skulle nog säga att det är, alltså han ser ju, det är de här små detaljerna, han ser ju minsta lilla på fotbollsplan. De här sakerna som alla tränare inte ser. Sen har han ju den här pondusen så att vissa tjejer i laget lyssnar ju på honom. Mm. Och tyvärr har det inte varit så innan. Så att han vet vad han ska göra, han vet vad vi ska göra, och då lyssnar man.
Det har blivit en mer auktoritet i tränaren, att han vågar kanske pusha mer på detaljer och kanske bli mer irriterad, vilket jag har förstått det som i alla fall när man har läst tidningar och så tidigare, att han är, vågar ta för sig mycket mer, eller?
Ja, han är riktigt bra, är han.
Jag frågade Totte det tidigare. Han gav mig inget tydligt svar, men har du någon skamgräns för säsongen individuellt, målmässigt?
Alltså jag måste väl göra fler än vad jag gjorde förra året, känner jag. Men bara vi vinner matcher så är det inte så mycket. Alltså vi måste vinna, och då är det skitsamma vem som är målen egentligen.
Men med de offensiva förstärkningarna jag fått in nu då, vi nämnde Townsend, Mimmi också, minskar det pressen? Tror jag att det kan ge en positiv effekt för dig, att det kanske minskar pressen, för du bar ju en stor del av målbördan förra året.
Ja, men det tror jag absolut. Bara man är delaktig i anfallsspelet så är det ju inte så stor skillnad egentligen. Men det behövs ju, för att förra året så fick man ju köra mycket anfall och mycket försvar. Och var, jag ska inte säga att jag var ensam där uppe, men vi hade det ju tufft. Så absolut.
Vad jag har förstått det som, så det pratas ju om att man ville få in en till spelare på mittfältet, har väl Tio pratat om lite grann, Torane. Vart ser du själv att vad är det man liksom kanske saknar lite inför för att ta den där lilla sista pushen, om man får drömma om en ny spelare? Behöver inte vara ett namn, men just vad det är för spetsegenskaper man kanske gärna hade velat få in i truppen.
Mm. Ja, det skulle nog vara defensivt, antingen mittback eller mittfält. Vi skulle behöva någon, ja, men liggande sex ungefär, som ligger ovanför backlinjen och som kan trycka ifrån och lägga bollar i djupet, skulle jag nog säga.
En annan grej som en uppmaning egentligen till alla som är här är ju att det pågår ju årskortskampanjer och så vidare, och om man köper årskort på herrarna så kostar det bara 200 spänn extra, så får man ju årskort till alla damernas matcher, och det är ju faktiskt fruktansvärt kul att gå. Jag tycker att det är en väldigt underskattad liksom möjlighet man har, med dels ett spännande lag som ju faktiskt hade en väldigt rolig höst förra året, till skillnad från herrarna, om Totte får ursäkta. Men jag tänker just kring det, hur ser du på utvecklingsmöjligheterna liksom för er i elitettan, men kanske framförallt i damallsvenskan nu när de man har sålt rättigheterna till Viaplay?
Ja, alltså det är ju hur bra som helst. Det blir ju bara bättre och bättre, och just att man kan se matcherna nu, allsvenska matcher på Viaplay, alltså det är ju, det så skulle det ha varit för flera år sedan. Men det går ju bara framåt och framåt, så det är superbra.
Hur många årskort hoppas du att de säljer här nu sista dagarna?
Ja, men vi får väl dubbla i alla fall.
Det tycker jag. Mycket värt en applåd. Vi har ju fått in lite lyssnarfrågor även till Lovisa. Så jag tänker att vi, precis som med Kristoffer, så avslutar vi väl med lite frågor från er kära lyssnare.
Precis. Vi kan hoppa rätt in. Jag har 2-3 frågor där som jag tänker att vi ska ta vidare. Fight Club, David som sitter här i publiken, undrar: finns det någon aspekt av den professionella herrfotbollen som du inte skulle vilja se i damfotbollen?
Oj. Ja, det är väl alla filmningar kanske.
Väldigt bra svar. Ja, det förtjänar faktiskt en applåd, det tycker jag. För det är någonting jag ändå reagerat på, om vi ändå fastnar kvar lite vid, att det är ju mycket bättre spel på det här sättet, att man bortser lite från filmningar och sånt. Försöker man det generellt, alltså så att inte, att man ska hålla det där, eller är det bara naturligt att man inte gör det? Om du förstår frågan, för att det förekommer ju väldigt mycket här i fotbollen, och när jag kollat på er så har man ju inte tagit kanske de där filmningarna på samma sätt, eller rycka i tröjan om man tappar markeringen, ja, ibland, om du förstår jag tänker.
Alltså jag har också tänkt på det där, jag vet faktiskt inte varför, men ja, det är väl att männen är lite mesigare kanske.
Mm. True. Du har ju svarat på den här frågan lite grann, men nu kan man kanske komma in lite på mer vad du gör. Albert undrar, jobbar du kvar i hamnen? Vilket du redan har svarat på. Men jag tänker, vad är det mer specifikt du gör om dagarna när du inte tränar fotboll och är hemma och sover?
Alltså på jobbet?
Ja, på jobbet. Ja, exakt.
Jag kör lastmaskin, gör jag. Så att jag typ lastar och så och lossar på båtar. Men jag kan tillägga att det är inte mitt drömjobb.
Nej. Du hade jobbat i gruva förut, eller hur?
Ja, det har jag. Mm.
Så det är lite inom den. Ja, men ja. Jobb, tuffa jobb helt enkelt. Ja. Så det låter väldigt tufft. Vi ska se här. En fråga till hade vi där från Erika på Instagram. Hur viktigt är att göra damlaget till fulltidsproffs för framtiden i Allsvenskan?
Superviktigt.
Mm. Och vad är de största sakerna man saknar där, tycker vi ändå att är det ekonomiskt framförallt, kan jag tänka mig, såklart att man kan leva på fotbollen.
Att man bara kan spela fotboll och slipper jobba.
Mm. Slipper att jobba i hamnen.
Ja, precis. Mm. Så att man kan fokusera undra på fotbollen, så att man hinner med sömn och mat och allting. Det är jätteviktigt.
Mm. Mm. Jag förstår. En sista fråga som jag ändå fick här. Du får tolka den lite hur du vill. Men Erik undrar, vilket blir det snyggaste målet i år? Det är ju en ganska svårtolkad fråga, men kanske vem
det blir
gör
mitt.
Det? Det blir ditt, ja. Absolut. Vad är ditt drömmål, om du får liksom beskriva det?
Oj.
Är det ett långskott utifrån, eller är det lite lik Totte, att den tar på bröstet och sen in i mål, att det är ett riktigt brunka mål?
Ja, eller ta bollen långt uppe på plan och sen finta förbi och så lägga den snyggt i krysset kanske.
Bortre krysset är ju alltid ledigt, som bekant. Du, det här var jättemysigt, tycker jag. Och det var jättekul att du valde att joina oss och att vi fick chansen att få ut IFK Dam lite till vår kära publik här. Och vi hoppas ju att ni följer uppmaningen och skaffar säsongskort på damerna. Eller åtminstone besöker ett antal dammatcher under säsongen som kommer. Ska jag även tilläggas att under de förjävliga tv-bolagens välde i herrfotbollen så finns det ju inte särskilt attraktiva avsparkstider. Det är ju en av de absolut skönaste grejerna, tycker jag, med att framförallt gå på hemmamatcher. Jag bor ju ganska nära parken. Men att det är ju sjukt bra både dagar och tider för att faktiskt kunna gå. Så att det finns inga ursäkter, helt enkelt.
Nej.
Vi tänkte dela ut blommor till dig igen.
Oj.
Ja. Så att vi känner att vi extra jobbar lite som florister. Men en stor applåd för Lovisa Gustafsson.